Kriget i Iran driver upp priset på både bränsle och gödsel dramatiskt. Och leveranser av konstgödsel har påverkats kraftigt också av det blockerade Hormuzsundet. Och det här leder till att också vårt finländska jordbruk hamnar i kläm. Enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK, kan de ökade kostnaderna medföra hundratals miljoner euro i extra kostnader för bönderna i Finland. Och också SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, talar om en lönsamhetskris för jordbruket. I slaget idag ska vi diskutera böndernas situation just nu och vad de här stigande priserna på konstgödsel innebär. Här hörde vi också redan i nyheterna om stigande livsmedelspriser. Och finns det något sätt att bli mindre beroende av konstgödsel? Det ska vi diskutera tillsammans med Max Schulman som är sakkunnig på MTK. Välkommen med.
Tack ska du ha.
Vi har också med oss Anne Antman som är projektchef på Carbon Action Svensk-Finland. Välkommen med.
Tack, tack.
Och här i studion i Jakobstad har jag med mig Niklas Sjöskog som är jordbrukare och också SFP-politiker ska vi nämna. Men främst är du här idag i egenskap att du är bonde. Välkommen. Men om jag börjar med att vända mig till Max Schulman. Det här nu, ett blockerat sund och attacker i Iran och det påverkar vårt jordbruk. Så här kan du lite förtydliga.
Ja, tack. Det är ju förstås en situation som man ser att det är en global situation när man då helt enkelt stänger i det här skedet Hormuzsundet, varifrån det kommer stora mängder med både energi, alltså både olja samt naturgas i LNG-form ut på världsmarknaden och sen också produkter som produceras på samma område just som handelsgödsel och andra sen kemikalier som kan behövas för att tillverka det här handelsgödseln och så vidare. När det här blockeras så börjar man ju direkt globalt att få känningar av det. Och då är det ju första reaktionen är ju det att priserna börjar stiga som vi har sett. Till exempel alla som har tankat sin bil här under de här senaste veckorna så har ju märkt att priset bara på bränsle har stigit ganska radikalt. Och det betyder ju då att det känns hos alla, men så kommer transporterna med dit. Och sen förstås den stora är då sen hur ska vi se till att vi får möjlighet att hålla världen med mat. Och det är ju någonting som alla följer med i dagens läge. Hur och vad händer med handelsgödseln?
Mm. Niklas Sjöskog då som jordbrukare, hur går snacket och hur har du det idag?
Nu är folk oroliga eftersom det här är ju en väldigt stor del av våra produktionskostnader. Mm. Alltså det här konstgödseln och bränslet så är det ju de största kostnaderna vi har för att producera maten. Rörliga kostnader. Nu fungerar ju marknaden i Finland på konstgödsel så att många köper i god tid den här konstgödseln som du har redan för nästa säsong. Och jag tror ju att de flesta har för nästa säsong skaffat den, men inte alla. Mm. Vi har faktiskt en medlemsenkät inom SLC och jag förstår att det också kommer ha inom MTK för att ta reda på hur läget är. Mm. Men ja, det här med bränslet så är en större sak direkt här nu för att Finlands jordbruk använder väl kanske mot 300 miljoner liter av det här bränslet per år. Om det stiger med 1 euro per liter så väldigt enkel matematik är 300 miljoner euro i så fall. Så det här är en jättestor sak och jag har folk oroliga. Så är det.
Precis. Anne Antman, du jobbar då på Carbon Action Svensk-Finland. Alltså, det handlar om regenerativt jordbruk visst och förnyande odlingssystem. Kan du berätta lite vad det är ni jobbar med?
Det som det här betyder egentligen regenerativt jordbruk är att i samband med matproduktionen då sträva till att förbättra åkermarkens skick och samtidigt producera miljönyttor. Och här kommer vi ju då in på det här att försöka bli mindre beroende av de här insatsmedlen som då köps utifrån. Att det här finländska jordbruket är ju väldigt beroende av de här insatsmedlen som då importeras utifrån. Om det då är sen direkt bränslen eller om det är sådana olika ämnen som används vid produktionen av konstgödsel och så vidare. Så det här gör ju jordbruket väldigt sårbart i krissituationer som vi nu då ser idag. Mm. Och det, där, det är möjligt att minska på det här beroende på flera olika sätt. Och det, där, det finns då många, många nyttor, men det är inte bara försörjningsberedskapen utan också sen då till exempel miljönyttor. Och det där, för att ge ett exempel så det där, det är säkert många jordbrukare som ännu funderar på vad de ska så på alla åkrar det här året. Och då skulle jag säga att ett alternativ för en del åkrar kan vara till exempel så här gröngödsling. Att växterna behöver ju kväve för att växa. Det finns mycket kväve i luften, men de flesta växterna kan inte använda det kväve. Men sen har vi baljväxter som till exempel klöver och ärtor och såna. Så de lever tillsammans med sådana här bakterier som kan fixera det där kväve från luften och omvandla det till sen till en form som växterna kan använda. Och då kan man göra så att man odlar då sån här ballväxtlighet då, som innehåller till exempel klöver, och då producerar man kväve för följande grödas behov. Och på det sättet kan man då minska det där beroende av de här konstgödseln eller de här olika insatsmedlen. Och det, där, det här är nu en lösning, att det finns många olika eller flera alternativ.
Vad tänker Niklas Sjöskog om det som Antman säger?
Ja, det är en mycket intressant sak, och det här är ju någonting som vi gör redan, framförallt inom det här.
Jag tänkte, du har ett traditionellt jordbruk, ja, du har använder alltså inte ett ekologiskt.
Nej, det är inte ekologiskt utan det är ett konventionellt jordbruk. Och vi använder, eftersom jag har djur, så är ju min största gröda vall. Mm. Och i vallen så använder vi kvävefixerande växter. Vi har vitklöver och rödklöver som finns med i den här vallen just för att få det här kvävefixerande. Mm.
För du är en sak som man tillför med konstgödsel och handelsgödsel.
Det. Ja. Och egentligen kvävet är det största. I handels- eller konstgödsel så finns ju alltså kväve, kalium och fosfor. Mm. Och det är de tre största näringsämnena. Sen finns det mindre näringsämnen, men det är de tre största näringsämnena. Mm. Men just som en jordbrukare med djur så är det mest kväve du behöver köpa. Eftersom vi har ju våra djur så producerar gödsel som vi sprider ut på åkrarna igen och som vi får tillbaka som näringsämnen tillbaka. Mm. Att det är ju en cirkulation, det här cirkulär ekonomi. Mm. Men att det här kvävet och även en del av kalium och fosfor, det är ju det som far ut genom produkterna, alltså det som vi säljer, mjölk och kött. Så där kommer ju näringsämnen med. Och det här andra, det måste vi ju tillföra, men det är nog närmast i form av kväve. Men ja, det här är någonting vi gör. Och sen finns det andra sätt att få det här kvävebindande i. Du kan odla ärtor till exempel. Mm. Problemet med det är att du kan ju inte odla det varje år, utan var sjätte år. Eller
men då liksom står den marken i, åker ni träda då? Det är bara de där ärtorna du odlar då?
Nej.
Eller du kan ha dem som en botten?
Ja, alltså det här, man odlar ärtor, men sen måste du odla någonting annat de följande åren.
Jo, ja.
Eftersom det finns en sjukdom som heter ärtrotröta, och den är väldigt besvärlig om du har för ofta ärtor på samma skifte. Mm. Men ja, det här är någonting som vi gör och säkert går att utöka också. Att just att använda de här kvävefixerande växterna att få in i växtföljden. Och det minskar naturligtvis behovet av konstgödsel, men det tar inte på något sätt bort det, utan det finns fortfarande. Mm. Om du ska få större skördar. Du måste tillföra kväve på något sätt.
Ja, men om du skulle använda konstgödsel, hur skulle det se ut? Vad skulle du få ut från dina hälften?
Väldigt bra fråga. Varje åker är skilt beroende på vilken jordart du har, vilken historia som finns där. Vad är mullhalten? Ju högre mullhalt du har, desto mer kväve finns faktiskt redan i marken. Mm. Men har du då riktigt rena mineraljordar så finns just inget kväve. Och det här, och vi har ju väldigt många olika jordar, men att ja, betydligt mindre körd om jag inte köper in någonting, för att du utarmar ju jorden varenda år. Sen kan man köpa in det här på olika sätt. Det finns ju till exempel, ja, det finns ju rejekt från det här biogas, de som tillverkar biogas, och det är ju också egentligen en form av, det är ju en form av gödsel.
Och så talar vi om typ slam som?
Ja, slam, exakt, som kommer som rejekt när du tillverkar biogas. Mm. Tyvärr så verkar ju inte biogasen heller vara så i ropet med den här EU-politiken. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt, men här är en helt annan diskussion. Mm. Sen finns andra biprodukter, till exempel ammoniumsulfat, som är väl någonting från gruvindustrin som du kan använda. Och det här. Men där är igen problemet att där finns mycket svavel och det är försurande, mm. så du kan inte använda det i stora mängder eller varje år.
Precis.
Men det finns sådana här biprodukter visserligen du kan använda. Men någonting som räddar hela Finlands jordbruk utan men här fenskilda gårdar och där det finns tillgänglighet så kan man använda det, ja.
Mm. Max Schulman, är det någonting som man har tagit till sig just det här med gröngödsling och alternativa metoder redan också?
Jo, det har man nog gjort. Alltså, nu följer ju odlarna mycket bra liksom, helt enkelt sin egen, via sin egen gård, vad som lönar sig att odla och hur. Och nu har vi ju sittat under en före den här krisen så har man redan sett att folk har redan gått in för att hämta in kväve via kvävefixering. Där har kommit mera med både rödklöver valla och sen också vitklöver som fånggröda har kommit med där och då försöker man då utnyttja den kväven som de fixerar till exempel vitklövern under då den här vårsådda växten så att man på hösten kan så in dit höstsådda. Är det sen frågan om råghöstvete eller då höstoljeväxter så har man redan också det kvävet i sitt förfogande. Så nu används det här. Som Niklas sa, det här har ju varit en del av då växtsystemet och växtföljden har alltid varit en del av, som man säger, då, åkerodlingen. Så nu har man ju tagit det här i beaktande. Men det här räcker inte till. Jag menar, vi talar ofta om mängden, hur mycket skördemängd vi får, men vi ska inte glömma bort kvaliteten. Ska man få till exempel ett bra vete som kan användas sen till att laga bröd, det fordras en viss protein i det hela, så att jag menar, och kväve behövs för att höja då proteinhalten i då vete till exempel, så att jag menar den hämtar då både in både skördemängden men också kvaliteten. Så att det är det här som man måste komma också ihåg i det här skedet. Men nu gör ju odlarna på gårdsnivå allt vad de kan för att då minska på kostnaderna, hämta in då sådana växter som kan klara sig bättre själv, som just både ärtar, bondböna och också oljeväxterna behöver då kanske lite mera då sen handelsgödsel, men de har en tendens att också producera en sån vara vars pris nu igen har reagerat positivt. Så att vi måste ju titta också som odlare på marknaden, vad hämtas in via vilken växt och sen ändrar man på sin egen växtföljd. Man kan ju förstås ändra på den ganska snabbt också, men då betyder det att det kan bli kortsiktigt. För att sen kommer det in just att vissa växter fordrar, ska man då säga, från 5 uppåt till 6-7-årig växtföljd. Och om man då har haft en växtföljd som man har följt de här senaste 10-15 åren, så kanske man inte vill gå för radikalt och ändra på den. Så att odlarna tänker nog från sin egen synvinkel på hur vi kan minimera både kostnaderna och beroende av det här. Det som jag måste tillägga att Finland eller Europa i sin helhet är inte direkt beroende av då Mellanösterns handelsgödsel, utan det som kommer därför nu är egentligen den här prisstegringen speglar ju sig runt hela världen. Europa i annars har ganska lite att göra direkt med då, som vi ser Mellanöstern när det kommer till handelsgödselsidan.
Men det är väl ändå med naturgasen och det handlar att det hänger väl ihop också och råvarupriserna i alla fall, eller hur är det?
Det hänger det absolut ihop med det, och jag menar att om du inte någon som använder sig av till exempel från Qatar av LNG för att tillverka handelsgödsel som till exempel Indien eller Australien, när de inte får det så börjar de ju söka det någon annanstans ifrån och då kommer du in på samma marknad som EU söker i dagens läge eller den finska sidan söker av den här råvaran. Så att på det sättet så är vi globalt nog med i den här soppan som nu har uppstått.
Men Max Ullman, är det finländska jordbruket, är det för sårbart då i sådana här globala krissituationer?
Absolut är vi ju sårbara på det sättet, för det kom ju bra fram här redan att det är ju en stor kostnad, bara bränsle som behövs för odling, och det är ingen skillnad, är du då ekoodlare eller konventionell odlare, du behöver bränsle för att kunna göra dina arbeten på gårdsnivå, det är en sak, sen måste den varan då föras till en fabrik som också använder sig av någon typ av energi till att laga det till en produkt, så nu är vi ju sårbara som hela den här kedjan, och det här borde man nog tänka mera på EU-nivå förstås. Finsk nivå har vi ju ganska bra. Vi har ju våra egna säkerhetslager och så vidare. Det finns. Där finns också vissa möjligheter att då ha ammoniakilager och sånt här. Men och vi har då faktiskt en stor fabrik som lagar handelsgödsel i Finland. Det är då Jaras fabriker. Ja, det är två stycken. Så vi har, men den är då i norska händer. Tidigare hade ju de flesta medlemsländer i Europa ännu för en 20 år sedan så hade de flesta ännu någon typ av statsägd andel i de här fabrikerna för att säkerställa då att man har en möjlighet att utnyttja det som finns innanför ditt eget lands gränser för att producera åt din egen matförsörjning. Så här finns det inte mera. Men att EU borde helt enkelt tänka i dagens läge på att hurdan strategi ska vi bygga upp för att nå en, som man säger, högre självförsörjningsgrad när det kommer då just till handelsgödsel och energi. Det går hand i hand. Mm.
Jo, jag håller helt med om det här och vi lever ju en ny värld nu. Det är ju inte så länge sedan vi hade sista krisen när också bränslet och handelsgödseln blev jättedyr på en gång. Det här är någonting som vi tycks få leva med. Det här är någonting som har ändrat i världen. Vi måste tycka om det eller inte, men det får vi leva med.
Men du driver ett jordbruk i Pedersöre. Mm. Och det här, när en båt sitter fast i en kanal eller man inte ett sund är blockerat i Mellanöstern så... Mm.
Ja, då är det här... Det, som företagare så du är du alltid ansvarig för det du gör oberoende av vad som händer i lokalt eller i Finland eller i världen. Och nu är det bara så att världshändelser speglar sig betydligt mer och framförallt betydligt snabbare ut direkt på gårdsnivå. Direkt som USA gick in i Iran så steg bränslepriserna omedelbart. Mm. Och sen har vi en annan marknad här hemma där vi säljer våra produkter som är med jättelånga avtal. Det här du har säljer dina produkter före de är tillverkade och det finns en och du skriver... eller våra industrier skriver avtal för lång tid framåt. Tyvärr så tror inte jag att det här fungerar så här mera idag. Utan vi behöver en annan mekanism som mera följer marknaden. Mm. För att om våra kostnader ökar direkt väldigt mycket så måste det synas i priserna på det vi säljer. Mm. Nu gör det inte det.
Så du har ett avtal på hur mycket du producerar, vad du får för det, oberoende hur världen ser ut då? Liksom,
ja, att det är våra företag som har avtal.
Som har avtal,
ja, som har avtal och jag får sen betalt enligt vad de får betalt. Sen när det här affärshemligheter så det får inte ens jag veta utan det här marknaden som styr. Men vi har en annan marknad i Finland. Ser du på Europa överlag så har de en snabbare marknad. Där reagerar producentpriserna betydligt snabbare. Inte det här en bra sak, men det är någonting som är helt nödvändigt tror jag eftersom vi kommer inte att kunna göra någonting åt det här. Att priserna kommer att gå upp, de kommer att gå ner och det går väldigt fort. Och det tycks ske med ojämna intervall. Man vet aldrig när det kommer att hända.
Men nu ska jag ta in Anne Antman här. Kan man göra sig oberoende av konstgödsel helt? Att man inte behöver konstgödsel eller handelsgödsel i det finländska jordbruket? Eller, och det här som nu både Niklas och Max har pratat om. Vad säger du, Anne Antman?
Ja, det är säkert åtminstone på kort sikt svårt. Och jag pratar också om det här med att minska på det där beroende. Men det som jag skulle säga att en viktig sak det är också att, som Niklas också så här om Max, att det handlar också om strukturer till en del och lönsamheten i jordbruket. Om vi nu tänker så i dagens läge så mår inte all vår åkermark så bra. Att närmare 40% av våra åkrar är arrenderade, vilket betyder att odlaren, det är någon annan som äger det och sen är det jordbrukaren som odlar det kanske på korta avtal. Och sen så det där, alla sådana investeringar i åkermarken skick, så de är också dyra. Till exempel att se till att vattenhushållningen fungerar, dräneringen fungerar, det har lämplig pH. Och alla de här sakerna är väldigt viktiga när vi tänker på försörjningsberedskapen och sen också på det här att hur bra skördar vi kan producera och hur bra då de här växterna kan utnyttja näringsämnena i marken och så vidare. Att det här är många saker som påverkar att här just behöver man komma ihåg just det att vi behöver sköta om de här åkerjordarna och det där, här behöver vi fundera på vad heter det, lite strukturer och att jordbrukarna inte blir ensamma med de här sakerna utan här är det många som kan hjälpa till.
Vi måste fråga ännu, är det så då att om man tillför då konstgödsel, handelsgödsel då, så då förbättrar man liksom inte jorden i sig, men det gör man till exempel med gröngödsling? Visst är det så det fungerar?
Alltså den här till exempel vallen, så då de här olika växterna, där är olika växter oftast, en mångsidig vall, så det där kan ha flera olika växter. De har då sen olika sorters rötter, det kan vara väldigt djupa rötter som går väldigt djupt ner, det kan vara sådana rötter som bredar ut sig på ett stort område, och då liksom luckrar de upp den här jorden. Att ofta kan det vara så att det där, det bildas sådana här täta lager där i marken, och som sen då de här till exempel spannmålens rötter inte kan sen då tränga igenom, så då blir det ett väldigt litet område som de kan ta upp näringsämnen och vatten på. Mm. Och det där sedan om de här till exempel då gröngödslingsvallens sådana här olika det där växter luckrar upp den där jorden, så då betyder det sen att följande grödor har lättare att det där sen då växa där. Och sen så kommer det också då till det här med bränsle, och det där, det var en jordbrukare som sa åt mig, eller hur det nu var, men i varje fall berättade att han hade varit någonstans utomlands och jobba på en gård, och det där, och där hade det varit vårbruk, och då hade de bearbetat jorden då före sådden, och det hade varit väldigt tungt. Det var som att breda på bröd och sånt smör som man just har tagit från kylskåpet, att det är svårt. Mm. Medan sen hade han kommit hem då till föräldragården som det är hans sen då senare, men i varje fall så där hade man kött om åkern, och det där, då kändes den här bearbetningen som att breda på bröd och sånt smör som har suttit ute på bordet en stund, alltså det är mycket lättare. Mm. Och då är det också möjligt att liksom på det sättet minska den här bränslekonsumtionen till en del, då genom att man har en jord som det där mår bra. Visst är det ju många faktorer som påverkar här, det finns olika jordarter som är på olika sätt och så vidare, men just det att man tillför jorden organiskt material, till exempel genom just sådana vallar som då har mycket biomassa som brukas ner, så det gör bra åt jorden, och det gör bra också åt när det gäller då den här till exempel bearbetningen, att det är lättare att minska på den där bearbetningen.
Jo, jag tänkte på det här med om att göra sig oberoende av konstgödsel. Ja, det är ju möjligt åtminstone på gårdsnivå att du kan göra det. Mm. Vi har ju ekologiska odlare som är oberoende av konstgödsel. Men om jag nu tar som exempel min egen gård, så vad skulle krävas för det? Det skulle krävas för första en betydligt större areal, eftersom du får mindre av den areal som du har. För att få ut lika mycket mjölk producerat, så måste du bruka större areal för att få samma skörd. Sen ska jag kräva tillgång till någon typ av alternativa gödselmedel, organiska gödselmedel som borde få köpa någonstans. Det finns, ja, men det är inte alla som har tillgång till det. Men det beror på helt var du finns, var du har din gård och vad finns där bredvid.
Var tillverkas det och vad får man? Vad är det?
Nå, till exempel, som jag sa, i biogasanläggningar. Mm. Ja, så där kommer ju ett rejekt som är ett jättebra gödselmedel också.
Men det finns väl inte hur mycket som helst?
Nej, det finns till. Inte. Men att det finns för vissa gårdar, så kan det vara en sak. Sen det här som Anne tog upp med vattenhushållningen, den är jätteviktig. En stor del av de åkrar vi har i Finland så är täckdikade för 30 år sedan eller mera. Mm. Och det är helt vanliga dräneringssystem, vanligen där varenda rör kommer ut skilt. Idag gör du på ett annat sätt när du dikar marken. Du gör ihop det till ett system och tar ut det på ett ställe. Och då kan du också reglera vattnet i åkern. Mm. Och hålla kvar, under torra perioder så kan du hålla kvar vattnet och till och med ha underbevattning. Det här är betydligt bättre för jorden och för skörden. Du kan utnyttja de här ämnena bättre. Men det här är någonting som tar tid. Det här har vi börjat med också på min gård, att byta ut och ändra på det här och laga nya dräneringssystem. Men vi talar ju om tiotals år, kanske flera tiotals år. För det är jättestora investeringar. Det är ju den största investeringen du gör på åkern, så är ju den här dräneringen. Mm. Och att göra den, så det tar ju, hej och först, du skulle ha till och med ekonomiska möjligheter, så är ju inte någonting du gör på ett år.
Så du dikar inte om du börjar gröngödsla hur som helst, hur snabbt som helst?
Nej, men, det är något vi tänker på hela tiden, ja. Och det går ju ditåt. Mm. Men det tar tid. Och det är också det här med lönsamheten i det här, att man ska ha råd att göra det. Du ska ha möjligheter att få lån och och en helt annan diskussion och det här i samhället. Men det sitter ju ihop. En dålig lönsamhet så gör att du inte har lätt att få lån heller. Men ja, vi är på väg ditåt, det är vi.
Men det var väl nog så att konstgödsel liksom revolutionerade hela jordbruket?
Det gjorde det. Jo,
eller hur?
Absolut.
Det är väl det största som har hänt.
När Haber-Bosch-metoden uppfanns så att när man började kunna ta kväve från luften utnyttja det så. Nu var det ju en revolutionerande sak som kom då in slutet av 1800-talet, början av 1900-talet när det kom riktigt hyggligt igång. Så att nu har det ju revolutionerat. Inte skulle vi kanske vara så här många människor på jordklotet om inte det skulle ha uppfunnits. Så att på det sättet är vi nog fast i det hela. Men att då kommer vi faktiskt in just som Niklas bra sa också annat, att det ska finnas en viss lönsamhet för att man ska kunna helt enkelt då göra saker på gården. Att sen har vi där en precisionsodling. Det är ju en sak som många gårdar är småningom får på väg in.
Så nu måste du förklara.
Näringen. Jo, då kan man veta hur bra växtskicke är på din åka. Du vet hur bra växten mår. Mm. Du kan följa med det via satellitbilder eller via sensorer. Och sen tillför du då sen näringen till dem enligt behov.
Precis.
Så då har du delat gödslingsmöjligheter och sånt här. Så du tar småningom en bättre kontroll på det hela. Men allt det här fordrar investeringar och det skulle fordra också en sån här mera långvarig politik på plats. Nu spelar vi ju med sån här fem maximi 20 års politiska hopp när det kommer framåt. Och det här är ett problem som vi på gårdsnivå, när vi oftast gör investeringarna mer eller mindre på en 25-30 år, det är ungefär en generation som måste göra det här. Och om vi inte vet mer än 5, möjligen 20 år framåt hur politiken styr det här, så då betyder det att man vågar kanske inte alltid ta det där steget ut, eller det tar längre tid förrän man vågar göra de här investeringarna. Så att jag menar, vi har en sån här blandning av både marknaden, politiken och sen förstås miljön runt omkring, hur jordarterna, jordmånen, åkern reagerar på det vi gör och sånt här. Och jag tror att det här görs på alla gårdar, men sen kommer det just in i det här som togs bra fram här, att det är kortfristiga till exempel arrendeavtal och sånt. Vi har haft en lagstiftning i Finland var åkermarkens längsta tid du kunde ha arrende på var 10 år. Därför så hade vi de flesta på 5 år. Nu kan du ha längre, men det är ganska få som vill göra det och då blir det kanske i sämre skick just de här arrendeåkrarna och sånt här. Så att vi har nog mycket vi kan rätta till internt, både gårdsnivå också på finsk nivå i det här hela, men sen stora hela så kommer vi nog igen tyvärr tillbaks till den här europeiska politiken som vi måste liksom också ta i beaktande de här sakerna.
Alltså du pratar
så
menar, om EU?
Så där att greppa på fin. Jag talar om EU i det skedet.
Det finns det någon gemensam plan då för hur vi ska vara mindre beroende av konstgödsel eller hur vi... Finns det sådana gemensamma EU-mål för jordbruk?
Det finns inte ännu. Alltså för jordbruk, jo, så har vi ju den här kappen, alltså Common Agriculture Policy. Mm. Den finns ju när det kommer till jordbruk. Men för handelsgödselsidan så finns det inte. Vi har försökt som odlarorganisationen då i Bryssel, Copacosheka, pusha på det redan här för de senaste 6 åren. Nu har kommissionen börjat utarbeta en sån här som vi ser en strategisk plan på hur den här handelsgödsel och då energisidan ska skötas innanför Europeiska unionen tillsammans. Så det arbetet har börjat nu och nu ska det då, som man säger, tas ner till också då den här kedjans nivå, alltså odlarna samt andra ska också nu ha en möjlighet sen att börja delta i diskussionen. Men det kommer ju lite sent, men att bättre sent än aldrig kanske i det här skedet. Men i dagens läge finns det inte, tyvärr.
Ja, om vi tar ner det här med precisionsodling till gårdsnivå, så ja, det är någonting som vi har börjat med och många gårdar har börjat med, till exempel med automatstyrning.
Alltså det här är ju rocket science det numera.
Nej, egentligen inte. Är det inte? Alltså det här, till exempel det här med att ha automatstyrning, det är ju egentligen vanlig GPS-system, men bara du kopplar det till styrningen och du får en betydligt större precision, alltså du kan köra med mindre överlappning och alltså du sparar bränsle per hektar.
Så det är mycket effektivare användning av resurser.
Ja, det är det. Sen har vi en massiv byråkrati i EU och framförallt i Finland som förhindrar det här. Ta bara ett exempel. Det finns drönare idag som du kan gödsla med och som du kan ha det här, lägga växtskyddsmedel med. Växtskyddsmedel är inte möjligt att spruta i Finland eller knappast EU heller. Det här vet kanske Max betydligt bättre än mig. Men där har på grund av lagstiftning som finns. Men det här, det finns teknik idag. De visar på en mässa här, Sarka-mässan, för några månader sedan. än det här. Alltså en vanlig drönare som går på elektricitet som du kan gödsla med, som du kan spruta med. Men byråkratin för att ta den i bruk är fullständigt hopplös i Finland. Alltså du kräver ett tillstånd som är så svår att få, så du måste använda konsulter till. Det tar ett år att få det här tillståndet bara att använda den här drönaren om du köper en drönare. Alltså nu talar vi om större drönare som alltså kanske 50 eller 100 kilos drönare. Mm. Och det här är ju helt vansinnigt. I dagens Maaseudun Tulevaisuus så finns en insändare där det är en rådgivningsorganisation och vilka det var som kräver att de gör någonting åt den här byråkratin och minskar det här. Alltså att vi kan ta den här tekniken i bruk som redan finns. Den används i världen. Mm. Men vi borde också kunna använda den. Mm. Så det finns nog också där för riksdagsmännen på Arkadiebacken att ta tag i.
Jag har nämnt man.
Jo, det här har...
Ja, så god. Varsågod.
Jag står där före. Jag kan säga om den här drönaren att det här är faktiskt som Niklas sa. Det här är för mycket byråkrati och det finns inte en helhetsbild på EU-nivå heller hur det här görs ut. Och det har skuffats på medlemsländerna. Och de flesta medlemsländerna har inte vågat, som man ta långfristiga beslut på. Eftersom de inte kan stöda sig på en EU-nivås lagstiftning så har de inte heller vilja ge lov. Mm. Och som man ser på längre frist, du har kunnat söka ett lov för ett år eller något liknande för till exempel just att flyga de större drönarna och utnyttja dem för växt då skydde och sånt här. Nu är det då ett omnibusförslag på gång som vi då försöker utarbeta så att vi skulle få dem på en EU-lagstiftning som skulle då befrämja de här drönarna och på det sättet hoppas vi att också Finland och andra medlemsländerna skulle sen börja aktivt och utarbeta sin egen lagstiftning som skulle passa in och få det här snabbare just de här loven att flyga dem och få faktiskt en möjlighet att utnyttja dem för då både gödsling med mera ännu för då att köta om växtskydde ute på åkrarna. Sådana tider till exempel när en traktor inte borde köra på åkern för att det blir packningsskador och så vidare. Så att jag menar det här skulle hämta mycket bra in. Men det här håller vi på nu på Brysselnivå att utarbeta och vi ska försöka se nu att hoppeligen under det här året så får vi den det här första steget vidare i det här loppet och möjligen kanske då Finland kliver också då in och börjar fundera själv på den här minskande av byråkratin.
Nämntman, vad säger du om den här utvecklingen?
Jag är nu inte särskilt insatt i det här med drönare, men alltså just det här med precisionsodling är ju en viktigt steg just att man kan lättare då se hur bra grödorna växer och vad de behöver och det där ge dem just den mängden till exempel då gödselmedel som de behöver. Mm. Så det är ju klart att det är vad heter det, ett viktigt steg i utvecklingen också.
Men nu tänker du i alla fall det här med konstgödsel, det är väl inte liksom farligt i sig. Men det kräver ju väldigt mycket energi att tillverka också. Det är klart om det rinner liksom ut i vattendragen också. Och nu är vi också väldigt sårbara när vi är beroende av det. Borde vi komma bort från den här konstgödseln helt? Eller hur ser du på det?
Alltså jag ser att det finns mycket att göra för att vad heter det, bli mindre beroende av det. Och det har ju pratats om nu då, de här sakerna idag. Och det där, även om det är på gång på gårdarna och mycket görs, så fortfarande finns det ett stort beroende av den här då det där mineralgödseln. Och det där, då finns det mycket man kan göra för att det ändå, om jag nu kommer rätt ihåg någon siffra från Naturresursinstitutet så det där till exempel den här biologiska kvävefixeringen och återvinningsgödselmedlen så de står för mindre än 10% av det kväve som idag tillförs åkrarna. Så här finns liksom ett potential att utöka det här betydligt. Det finns inte en lösning utan det gäller att jobba på de många olika saker för att då minska det här beroende.
Precis. Jag såg här några siffror att Sverige där importerar man ungefär 750 000 ton gödsel. 96% av det är konstgödsel varje år. Det är stora mängder. Niklas Sjöskog, hur stora mängder behöver du köpa in till? Hur stor odlingsareal har du? Hur mycket behöver du köpa in?
Egentligen så köper jag inte jättemycket för vi odlar knappt 130 hektar och eftersom jag har största delen i vall och använder då det här gödsel från mina djur Så vi köper in kanske 40-50 ton per år, mm. vilket inte är så jättemycket.
Mm.
Men att ja, det finns mycket att göra, precis som Anne säger, det finns mycket att göra ännu. Det som jag ser som det riktigt stora problemet, som är svårast att lösa, eller kanske inte svårast, det här konstgödseln är också svårt att lösa, men det här, det finns egentligen inga riktiga lösningar på det ännu. Det här är bränslet till våra maskiner. Mm. Vad ska vi börja köra på i framtiden? Ingen vet det här och det har inte någon hittat på globalt.
Mm. Mm.
Ja, skulle vi kunna använda drönare till mera så kan du ju få en del där. Mm. Att du får, kan köra på elektricitet där.
Mm.
Men det är ju bara en liten del. Det här tunga jordbearbetning och det här, finns inga lösningar för det ännu.
Mm. Ja.
Och det vet vi faktiskt inte hur vi ska göra. Det här är förstås ett globalt problem. Det är inte någonting som är specifikt för oss utan det här är för alla i hela världen. För vi är beroende av det. När det gäller biltrafiken och sånt här så det går att elektrifiera. Det finns ingen sån teknik idag att du kan elektrifiera traktorer effektivt.
Mm.
Att du kan ha med dig så mycket energi att du kan vara en hel dag och arbeta på åken. Det finns helt enkelt inte.
Precis.
Så här kommer ju in biobränslena.
Allihopa varsågod.
Ja, tar jag sen.
Max, ja, okej. Okay.
Just jag skulle bara säga att här finns ju en möjlighet som nu lönar sig att titta på det. Det här som vi ser första generationens biobränslen som skulle kunna utökas. Jag menar, vi hade ju här i tidigare den i EU skulle det vara en 10% blandning i det hela så sänktes den till 7. Mm. Till exempel det som vi använder i våra traktorer är ju då sen lätt brännolja. Där skulle man bra kunna höja den här inblandningen av till exempel då ryps- och rapsolja med det upp till 20% lätt. Och då skulle du samtidigt kunna få den här odlingen att öka, vi skulle få protein, foder ut från sidoprodukten och få det här med så att det finns sån här, men vi kommer igen in i det att då kommer du in att politiken har satt fingrarna med i spelet i det här hela. Andra är det att med gas, möjligen med både biogas, skulle man kunna också köra vissa traktorer till vissa arbeten och det är ju också någonting som borde jobbas på, men som Niklas sen tidigare sa så det här med biogasen har också hamnat i händerna på den här europeiska och den inhemska byråkratin. Att liksom vi borde nu ha en hel energi strategi vart att vi vill gå för att traktorerna kommer ännu ganska långt in i framtiden att behöva någon typ av bränsle som passar in till långa arbetsdagar på åkern utan att du måste komma hem och sätta den fast i stöpseln och sen kommer vi till det var ska den där elen sen komma från om allt ska köras in till elektrifieringssidan så det är också ett problem sen.
Anne Antman.
Ja, jag tänkte just också nämna det här med biobränslena och just det här med biogas, att det finns, det är marginellt, men det finns traktorer som går på biogas. Och om vi nu tänker till exempel just det här, det finns inte så många som Max säger, så det har inte varit helt lätt det här med det att utveckla den här biogasen, men det finns biogas sån här anläggningar och mera håller det på att byggas och det är någonting som just skulle vara en viktig sak att jobba mera med, att få mera av det här. Och om nu tänker till exempel biogas så det där då, det är en liten del, men att om vi nu tänker att det där vi åkrarna till exempel också på sådana områden där det mest odlas växtodling så de skulle behöva då den här vallen för att förbättra åkermarkens struktur och mullhalt och så vidare, men att om det inte sen finns husdjur nära så då så finns det då inte liksom på det sättet det där som man kan använda det till, men att om man just skulle kunna till exempel sätta det också till biogasreaktorer och så då skulle man få en användning för liksom, man behöver biogasen, men då skulle man också få en användning för sån här, vad heter det nu, vall på områden där det inte då går till djuren. Att här finns liksom så här olika saker som inte är en lösning, men tillsammans kan det bli en lösning.
Precis.
Jo, jag håller helt
sen
med
har vi
det här.
Med biogas.
Jo, jag kan ta
jag
först.
Biogas. No, ta först.
Okej, tack Max. Ja, det här biogastraktorerna, jag har själv testat en biogastraktor och det funkar jättebra. Problemet är att min närmaste där jag kan tanka biogas är 28 km bort, så det är som helt enkelt omöjligt. Plus att du kan inte ha med dig så mycket biogas att du klarar en hel arbetsdag med tung jordbearbetning till exempel eller plöjning. Det går inte. Och här betyder att det är för långt bort och det här att ha biogastankning på gårdsnivå så är igen för dyrt. Vi talar om
det är en jättestor investering.
Ja, alltså vi talar om 500 000 eller 1 miljon euro bara för det här tankningsmöjligheten. Och det här, det är som inte ekonomiskt möjligt. Det finns ingen vett i det. Men ja, den här tekniken finns och den fungerar. Och det kan vara en lösning för någon. De som är nära och har en passligt sån traktor så är det möjligt. Men, ja.
Max Schulman, du får vara kort här. Går det bra?
Ja, mycket kort. Biogasanläggningarna har också en bra, jag menar vi hörde redan att den här slammerötan som kommer från den är ju bra för markförbättring och hämtar ju också in då sen både kväve och fosfor och sånt. Men sen har vi en annan möjlighet. Under processen så evaporeras det också kväve upp i luften från den. Man kan ta tillvara det som redan görs i 3 eller 4 av de här större biogasanläggningarna i Finland. Och därför får vi då, som man säger, direkt en kvävesida ännu mer som kan sen vara som en råvara in till en lokal handelsgödselfabrik eller något liknande. Så att vi skulle ha möjligheter via biogasen att i dagens läge utöka den, som vi just hörde av Anne också. Men samtidigt så skulle den hämta in också mera möjligheter till att få ut just den här kvävesidan som faktiskt är vårt akilleshäl här i Finland, men hela Europas akilleshäl. Så att det här är ju någonting som man borde faktiskt fundera på och bygga upp en finsk strategi. Hur ska vi göra?
Så nu är vi tillbaka där vi börjar i alla fall då, fast vi får ett varje. Men jag skulle vilja fråga en Niklas Sjöskog då. Det här Naturresursinstitutet Luki hade gjort en prognos ändå innan kriget. Den så kallade jordbruksinkomsten, totala inkomsten av jordbruket i Finland. Böndernas totala lön 600 miljoner euro. SLCs ordförande Mats Nylund säger att man får nog dra åtminstone 20% bort. Mm. Vi pratar om lönsamhetskris. Mm. Är det så illa nu? Och det har ju varit, det är ju inte bara nu, det har varit prisrally på konstgödsel innan också, eller
hur? Ja, det var det, och sen gick det ner emellan. Men det här är ganska stor sak. Vi har lantbruksinkomsten 600 miljoner. Det betyder att det är det som vi får, som jordbrukare får betalt för vårt eget arbete och ränta på det kapital som vi har satt in i våra jordar, våra byggnader, våra maskiner och så vidare. Är det så att det här blir en långvarig kris och du ökar med dubbelt det här priset på brännoljan som vi kör med, så är ju hälften av det här försvunnet redan. Så ja, det här är en jättestor sak. Det är det.
Och vem ska betala för det? Mats Nylund säger att nu vill jag se konkreta åtgärder från regeringen. Men det med till Max Schulman, vem ska betala för det här? Nu, vi hörde redan i nyheten också om stigande livsmedelspriser. Är det vi konsumenter som äter maten som i slutändan betalar för det här, eller hur?
Jo, alltså det där är ju en mycket, mycket svår fråga direkt att lösa, men nu kliver ju de här kostnaderna in i den här kedjan, samma som vi vet att den har stannat ganska ofta här i början av kedjan. Vi har fått känningarna direkt som odlare, men sen skulle det nog vara viktigt att man på något sätt skulle kunna föra det vidare innanför kedjan. Ingen vill ju att priserna ska stiga på livsmedlen och det här, men att om det är enda möjligheten hur vi kan säkerställa att vi har en primärproduktion, en stark primärproduktion innanför då Finland, så är det enda möjligheten att man delar på den här kakan och kostnaderna tas av lite av alla innanför den här kedjan. Nu kommer det oftast ner till odlan och sen försöker man skuffa resten sen på konsumenten. Men att det träffar inte där riktigt emellan, så att det här är en svår fråga. Och jag tror att det här är en viktig sak som borde nu just tas upp, liksom att hur ska vi säkerställa det att vi också i fortsättningen har en stark primärproduktion i Finland innanför våra egna gränser som kan sen hålla helt enkelt vårt land igång om det blir en större kris. Nu som bäst så ser vi att många gårdar är, som man ser, håller redan på att fundera. Ska man fortsätta? Hur ska det göras? Och vi ser ju redan att vi får inte ens nya odlare med, helt enkelt, mera så enkelt med in och fortsätta ens hemgården. Att jag tror att det här är en sak som nu i stort sett borde diskuteras mycket bredare än vad det görs i dagens läge.
Ja, nej, och det här, jag tror att det här är någonting med att göra oss mindre beroende av det här konstgödsel och importerad konstgödsel och av det här bränsle. Så det är någonting som kommer att fortgå, men det är inte, och vi kommer säkert att lyckas till vissa delar, men det tar jättelänge.
Vi kom inte in på det här, men också vi skulle veta till exempel mindre kött, så skulle ju, det finns ju allt möjligt sådant också, vad vi äter och vad vi, husdjursproduktion eller spannmål. Vi hann inte komma in på det idag, men du får, ja, men det finns ju sånt till också. Ja.
Det finns en timme till att diskutera det här, men att allting vi behöver en viss mängd energi per dag, vi behöver en viss mängd protein per dag för att leva, och det ska vi få på något sätt. Får du inte det genom animaliska produkter så får du genom växtbaserade produkter, men du ska ha den här energi, du ska ha den här, det här proteinet varje dag, 3 gånger om dag ska vi äta, annars brukar det gå dåligt. Och ja, vi är på väg ditåt, men det här är inte någonting som kommer att gå fort. Därför det här som jag talade om i början, att jag tror att vi kommer att leva en tid nu där det kommer att gå upp, det kommer att gå ner, det kommer att gå hastigt. Men ja, vi är på väg ditåt. Hur länge det tar, det kan jag inte ens gissa. Därför det här är globala saker som vi talar om, globala system. Du ska ändra på, det tar jättelänge.
Men det händer saker.
Det händer saker varje dag.
Tack så mycket Niklas Sjöskog, jordbrukare och SFP-politiker. Tack Anne Antman, projektchef på Carbon Action Svensk Finland. Tack Max Schulman, som är sakkunnig på MTK. Tack så mycket för att ni deltog i Slaget, dagens debatt idag. Jag heter Mikaela Löf. Tack till er som har lyssnat på oss.